Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, lär oss idag att du har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är också vårt hopp. Amen. Ja, idag hörde vi i evangeliet hur Jesus lotsade en samarisk kvinna fram till övertygelsen att han är Messias som ger frälsningen genom tron helt gratis. Det är fritt och förintet, en gåva från Gud. Och det är ju det som är själva kärnan i den frälsande tron. Jesus hade kommit till en samarisk stad som heter Sykar. Och vid brunnen så inledde han ett samtal med en kvinna genom att be henne om lite vatten att dricka. Han fick aldrig något vatten av henne. Inte av ovänlighet på något sätt, utan hon blev så överraskad av att han överhuvudtaget talade med henne att hon kom av sig. Och sedan utvecklade sig samtalet så att hon istället bad honom om det levande vattnet. Under samtalets gång så lär vi känna den här kvinnan som en vänlig själ, som är okunnig men som ärligt frågade, uppriktigt frågade och försökte förstå. Vi kunde ju ha väntat något annat, för Johannes, han gör noteringen att judarna umgicks inte med samarierna, och motsättningen mellan de här två folkgrupperna, de hade sina rötter långt bak i tiden. På 700-talet före Kristus så var Assyrien världsmakten, och assyrierna försökte få kontroll över den här delen av världen, och en del i deras system för att få kontroll och stävja uppror, det var folkomflyttningar. Så att de förde bort israeliter till fångenskap till andra delar av imperiet. Och i deras ställe, i de bortförda ställen, så flyttade de andra folk till Israel. Och de här andra folken, de som kom dit, de blandade sig med israeliterna som hade blivit kvar, och på det sättet uppstod ett blandfolk, och det uppstod också en blandreligion. För hedningarna, de hade med sig sina avgudar, och därför började man dyrka hedningarnas avgudar samtidigt som man fortsatte dyrka den enda sanna guden. Och på Jesu tid hade samarierna som sin heliga skrift Moseböckerna. Men man hade skrivit om vissa delar. Men man använde inte profetböckerna. Och man deltog inte i tempelgudstjänsten i Jerusalem. Utan man hade upprättat en egen gudstjänst på berget Gerizim i Samarien. Så, judarna, de umgicks inte med samarierna, och så var det ju tvärtom också naturligtvis. Så kvinnan i vår text kunde ju mycket väl ha tagit avstånd från Jesus redan från början. Men det gjorde hon inte, utan mycket hövligt så tilltalade hon honom Herre. Och när han sen avslöjade hemligheterna i hennes liv, då sa hon inte: det angår inte dig. Utan hon erkände honom som en sann Guds profet som kunde läsa hennes liv på det sättet. Så vi säger att under hela samtalet så var hon öppen. Hon frågade ärligt. Hon försökte förstå. Och vi ser också att hon hade mycket lätt att förstå. Och det får vi räkna som ett Guds under genom ordet. Därför att av naturen så är människan blind för de andliga sanningarna. Och som sagt, Jesus fick aldrig något vatten av henne. Men Jesus erbjöd henne Guds gåva, det levande vattnet. Och det är bara Jesus som ger den gudomliga gåvan. Jesus sa, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och här använder ju Jesus ett bildspråk. Och kvinnan skulle strax förstå att det var ett bildspråk, att han inte talade om vatten ur Jakobs brunn. Det levande vattnet, vad är det? Jo, det är det andliga och eviga liv som vi får genom den nya födelsen. Det är det andliga och eviga liv som tänds i omvändelsen. Och i föregående kapitel, i Johannes 3 kapitel, så hade ju Jesus undervisat Nikodemus om den saken. Nikodemus, han blev tillrättavisad av Jesus för att han inte förstod bättre. Men kvinnan, hon blir inte tillrättavisad, utan hon får allting förklarat för sig. Och det andliga livet jämför Jesus med vatten därför att det är helt nödvändigt för varje människa. Så situationen så långt i berättelsen är, läget är det här. Här var en kvinna, död i synd och överträdelser. Och Jesus erbjöd henne andligt och evigt liv, fritt och förintet, som en Guds gåva. Och Jesus, han kopplade Guds gåva till sig själv. Han gjorde det, men han gjorde det, vad ska man säga, lite vagt. Därför att han talade om sig själv i tredje person. Så han sa inte rakt ut, det är jag som ger det eviga livet som en gåva. Istället så ledde han henne steg för steg. Att först erkänna honom som en profet. Och så sen ledde han henne till övertygelsen att han är Messias. Genom vilken Gud ger det levande vattnet. Vattnet som ger evigt liv till oss dödliga syndare. När kvinnan frågade, varifrån får du det levande vattnet? Då hade hon förstått att det underbara vatten som Jesus erbjöd måste ha en annan källa än den brunn som han nu satt vid. Och när hon frågade, är du större än vår far Jakob? Så hade hon ju förstått att Jesus hade en storhet. Att det var något speciellt med Jesus som erbjöd henne det levande vattnet. Och man kan säga att Jesus, han bekräftar bägge frågeställningarna. Ja, jag talar om ett annat slags vatten än den som, det som kommer ur den här brunnen. Ja, det är jag som har den storheten att ge det levande vattnet. Bara jag. Och han sa det så här. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och kvinnan fick alltså bekräftat det hon hade anat med sina frågor och som ligger inbäddat i hennes frågor. Kvinnan fick bekräftat att Jesus talade om ett annat slags vatten än det som kom från den här brunnen. Och att Jesus hade en storhet, att det var något speciellt med Jesus som ger det levande vattnet till var och en. Den första delen av Jesus svar är ju helt självklar. Den som dricker vanligt vatten blir ju törstig igen. Det vet ju alla. Men det är ju lika självklart att ingen, inte någon, kan släcka själens törst med något annat som den här världen kan erbjuda. pengar, nöjen, makt, framgång, berömmelse. Säg allt vad människor strävar efter. Inget av det kan släcka själens törst. Det är bara den som dricker av det vatten som Jesus ger som aldrig någonsin ska törsta. Och bara vetskapen att jag vet att det finns vatten att hämta, det släcker ju ingen törst. Och på samma sätt hjälper det ingen att bara veta att Jesus erbjuder det levande vattnet. Utan det är ju den som dricker av vattnet som aldrig någonsin ska törsta. Och vad är det att dricka av det levande vatten som Jesus ger? Ja, om det levande vattnet är det andliga och eviga livet vi får genom pånyttfödelsen. Om vattnet är det eviga livet, då motsvarar ju drickandet tron. Det är bara genom tron på Jesus som vi syndare får liv. Och Jesus förklarar närmare för henne det levande vattnets kraft, alltså att göra så att man inte blir törstig igen, aldrig någonsin ska törsta. Han säger så här: det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och nu är det ju helt klart att han inte talar om vanligt vatten. Det finns inget vatten i naturen som har en sån effekt. Utan det är ju helt klart att Jesus nu talar om en andlig sanning. Och den sanning, det är en sanning fast den verkar otrolig. Det är Jesus som gör detta under. Det är han som ger vattnet som blir en källa som flödar fram till evigt liv. Och så långt när vi har förklarat bildspråket så kan vi säga att det här kan sägas med andra ord så här. Jesus bevarar den människa som genom tron har fått evigt liv. Han bevarar den människan till det eviga livet i himlen. Kvinnan, hon visade att hon förstått Jesu ord, åtminstone till en del, när hon svarade: Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Så hon hade förstått att det vatten som Jesus erbjöd inte kom från Jakobs brunn. Hon hade förstått att det var ett annat slags vatten som bara Jesus kunde ge. Och hon hade förstått att det vattnet hade en sån kraft att den som drack av vattnet slapp bli törstig igen. Och nu tog Jesus ytterligare ett steg för att föra henne fram till en rätt tro. Han sa till henne: gå och hämta din man. Och hon svarade: jag har ingen man. Hon kunde ju ha ljugit om hon hade velat och mörkat det hela. Samarisk kvinna, så kunde hon ha svarat juden: mitt privatliv angår inte dig, sköt dig själv. Men hon bekände sanningen: jag har ingen man. Och Jesus, i sin kärlek, i sitt förbarmande, så fyllde han i resten av hennes syndabekännelse. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Hon protesterar inte, utan med sin tystnad så godkände hon bekännelsen. Ja, hon sa att han var en profet. Hon erkände honom som en sann Guds profet som kunde läsa hennes liv på det sättet. Första delen av Jesus samtal med den samariska kvinnan innehåller bara evangelium. Och det skulle ju inte ha varit bortkastat om Jesus bara hade lämnat det så. Därför att hon hade frågat, hon hade försökt förstå Jesu undervisning, och hon hade ju också fått en ökad förståelse. Men för att hon skulle få en full förståelse av nådens ord så var det nödvändigt att konfrontera henne med synden. För det är bara förlorade och ångerfulla syndare som till fullo uppskattar och tar till sig nådens ord. När hon förstått att hennes förflutna låg i precis öppen dag för Jesus, så försökte hon inte dölja skammen, utan nu frågade hon var hon skulle gå för att bli renad från sin synd. Skulle hon gå och tillbe på berget Gerizim, som samarierna hade gjort i århundraden? Eller skulle hon gå till templet i Jerusalem och offra som judarna gjorde? Och Jesus svar måste ha framstått som fullständigt otroligt för henne. Därför att nu säger Jesus så här: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Och att höra något sånt från en jude, det hade hon nog inte väntat. Att en jude skulle säga att Jerusalem inte längre skulle vara den rätta platsen för tillbedjan kom då som en stor överraskning för henne. För judarna hade ju alltid hävdat att det var Jerusalem och templet som var den plats som Gud själv hade utvalt för den rätta gudstjänsten. Jesus sa visserligen inte att platsen för gudstjänst var betydelselös just i den här tiden, då när han sa det. Men i en nära framtid skulle samarierna tillbe fadern varken på berget Gerizim eller i Jerusalem. Och vi vet att Jesu förutsägelse gick i uppfyllelse. Gud hade ju utvalt tempelplatsen, hade utvalt tempelberget för gudstjänst. Och när Salomo nästan 1000 år tidigare invigde templet, då fyllde Guds härlighet hela huset. Guds härlighet i form av en rök fyllde hela huset. Det var Guds bekräftelse på att här var den rätta gudstjänsten som han godkände, tempelgudstjänsten. Men alla offer som sen frambars, alla reningar som man företog, alla ritualer, alla högtider som man firade och offerpräster som var knutna till tempelgudstjänsten i Jerusalem, det pekar ju framåt mot Messias fullkomliga offer en gång för alla. Och när Jesus talade med den samariska kvinnan, då var tiden för uppfyllelsen nära. Så gudstjänsten, tempelgudstjänsten i Jerusalem, gick mot sitt slut. Jesus skulle själv fullborda allt när han dog på korset och uppstod på den tredje dagen. Han var det fullkomliga offret som allt hade pekat fram emot. Han var Guds lam som tog bort världens synd. Och den rätta platsen för gudstjänst skulle inte längre vara, den rätta gudstjänsten som behagar Gud skulle inte längre vara bunden till en speciell plats. Varken på det här berget eller Jerusalem ska ni tillbe fadern, sa Jesus. Och så sen förklarar han att det är inte platsen, det är inte den yttre ordningen, utan det är sättet för tillbedjan som är det viktiga. Jesus sa till kvinnan så här: det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det här innebär ju inte att det är fel med en yttre ordning för gudstjänsten. Det är inte fel att vi har en liturgi. Det här innebär inte att det är fel att ha en bestämd plats för gudstjänsten, att vi har valt att fira gudstjänst här i kyrkan. Men sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande. Och det är motsatsen till en mekanisk gudstjänst där man mer bara prickar av på en lista att nu har jag gjort alla delar som är föreskrivna. Jag har ju haft studerat muslimernas gudstjänst, och muslimernas dagliga böner 5 gånger per dag på bestämda tider inom vissa tidsintervall där man ska falla ner i en bestämd riktning och recitera stycken ur Koranen oavsett om man förstår orden man säger eller inte. Det är ju ett exempel på en sån mekanisk gudstjänst. Och inom kristenheten så kan en mekanisk gudstjänst vara att man bara rabblar igenom bönerna, eller att man bara tanklöst hastar igenom liturgin. Att tillbe i ande, det innebär ju att gudstjänsten kommer av hjärtat. Hjärtat är inte långt borta, utan gudstjänsten kommer av hjärtat. Men det är inte heller så att det viktigaste av allt är att hjärtat är med. Det viktigaste av allt är att man har en uppriktig och ärlig tro oavsett vad man tror på. När Jesus säger att de som tillber Fadern måste tillbe i sanning, så det innebär att en rätt tillbedjan, en sann gudstjänst, rör sig inom ramen för den sanning som Gud har uppenbarat för oss. Alltså inte vilken sanning som helst som människor har valt att tro på, utan sanningen som Gud har uppenbarat för oss genom sitt ord. Så det är bara en tillbedjan och en gudstjänst som är i enlighet med skriften som är välbehaglig för Gud. En tillbedjan av den enda sanna Guden, Fadern, Sonen och den helige Ande, så som han har uppenbarat sig i skriften. Och den gudstjänst där vi kommer inför Gud som fattiga och förlorade syndare för att ta emot Guds förlåtande förlåtelse och nåd, fritt och förintet, som han ger för Jesu Kristi skull. Så en tillbedjan i sanning är att vi kommer inför honom som tiggare för att ta emot förlåtelsen utan att vi på något sätt har förtjänat det. Gudstjänst i sanning är att ta emot Guds välsignelser som han låter flöda över sina förlåtna och älskade barn. Det är glädjen över nåden som ges i nådens medel. Det är ett liv i tacksamhet för Guds alla välgärningar. Och den sån tillbedjan i ande och sanning som är välbehaglig inför Gud. Så vad gällde nu kvinnan som Jesus hade framför sig? Hon behövde inte skynda iväg till Jerusalem för att frambära offer för att bli renad. En ny tid hade kommit för henne och för alla syndare. Hon kunde tillbe Fadern i ande och sanning här och nu. Helt enkelt genom att ta emot Guds gåva som Jesus gav, och sen med själ och hjärta prisa Fadern för hans stora nåd. Och att Jesus kunde säga så, det kommer en tid, den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning, berodde ju på att han var där. Tiden var inne när Jesus, återlösaren, Messias, skulle fullborda allt. Och han skulle helt visst fullborda det återlösningsverk som han nu hade påbörjat. Och kvinnan, hon svarar på allt det som Jesus sagt. Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Hon kunde ju lika gärna tillha, precis som du har gjort för mig. Och Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Och eftersom Jesus känner vad som finns i varje människas hjärta, så visste han precis vad den här kvinnan behövde höra just vid det här tillfället. Han hade väckt en längtan hos henne efter Messias som skulle berätta allt när han kom. Och Jesus sa nu till henne att han var Messias som just hade berättat för henne allt som hennes själ behövde höra. Jesus bekräftar i den här kontakten med den samariska kvinnan att han är frälsaren som kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och genom sitt ord gör han fortfarande samma sak för oss. Det är hans inställning till oss, det kan vi vara säkra på. Det är hans mål med oss. Han har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. För att vi ska bli rätta personer att tillbe Fadern i ande och sanning. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig Jesus att du kommit för att söka upp och frälsa syndare. Kom med din frälsning också till oss. Vi tackar dig för att vi för din skull kan vara frimodiga inför Gud och komma inför honom med böner och lovsånger och veta att det är vad Gud söker hos oss. Bevara oss i sanningen till evigt liv. Amen.